Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten en gång till. Det är alltså ur Johannes evangelium, andra kapitlet. Vi läser verserna 1-11. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han än säger till er. Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han, ös nu upp och bär in det till världen. Och de gjorde så. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade därför på brudgummen och sa, alla sätter fram det goda vinet först och sen det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Sen gick han ner till Kapernaum med sin mor, sina bröder, sina lärjungar och de stannade där några dagar. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för dina apostlar som vittnat om vad de sett och hört av dig för att vi ska tro att du är Messias, Guds son och för att vi genom tron ska ha liv i ditt namn. Amen. Ja, vid bröllopet i Kana så utförde Jesus det första av sina under, eller tecken som det heter. Så han förvandlade vatten till vin, 6 stenkrukor som rymde omkring 100 liter var blev fyllda med gott vin, högsta kvalitet. Och genom det här tecknet så uppenbarade han sin härlighet. Och med anledning av det så ska vi lära oss att Jesus har gudomlig härlighet, att Jesus är sann Gud och sann människa i en person. Och redan i det första löftet i första Moseboks 3:e kapitel så skymtar det fram att den frälsare som Gud utlovar ska vara mer än en vanlig människa. Han ska födas av kvinna, vara en sann människa, men han ska utföra det som inte ens Adam i sin helighet och rättfärdighet kunde utföra. Han skulle övervinna djävulen i ett enda slag. Och senare blir det helt klart att frälsaren som ska komma, som är utlovad, han är sann Gud och sann människa. Det framgår klart sen när vi läser i Saltaren eller i Jesaja. Barnet som blir fött ska bära de här namnen och det säger ju vem han är. Under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Och han ska regera till evig tid. Så Gud har genom hela historien fäst sitt folks hopp och längtan till frälsaren som ska vara sann människa och sann Gud i en person. Och Jesus är sann människa. Han har en mänsklig kropp och själ som vi och de egenskaper som utmärker oss människor. Han blev född av kvinna. Jungfru Maria är hans mor. Han har en mätbar ålder. Vi hörde ju i julevangeliet att han föddes som ett barn i Betlehem och här när han trädde fram så är han vuxen omkring 30 år gammal. Han hade en begränsad styrka, storlek och visdom och växte till och utvecklades från att ha varit ett litet barn till att bli en vuxen man. Han var begränsad av tid och rum, och i vår text så berättas det vad som hände på den tredje dagen då han befann sig i Kana i Galileen. Och vi ser också hos Jesus mänskliga svagheter, sådana svagheter som är gemensamma för oss alla människor. Vi läser i evangelierna hur han blev trött och måste vila eller sova, hur han blev hungrig eller törstig, hur han blev upprörd. Vi ser hur han gråter och våndas, han svettas och blöder. Han är en sann människa. Men han är samtidigt sann Gud. Han är Guds son av samma väsen som Fadern. Och han är till sin gudomliga natur inte begränsad av tid och rum. Han är evig, allsmäktig, allvetande, närvarande överallt och oföränderlig. Så till sin gudomliga natur kan han inte växa till, utvecklas eller få någonting. Han är fullkomlig från början. Ingenting kan tillföras honom. Men Guds son har blivit människa, och i och med det så har Marias son fått gudomliga egenskaper också så som människa. Som vi hör Jesus säga: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Så därför ser vi hos denna människa, Jesus från Nazaret, han är unik. Vi ser två uppsättningar egenskaper. Vi ser den mänskliga naturens egenskaper, och vi ser den gudomliga naturens egenskaper. Och det här undret, det ligger alltihop inbäddat i tre små ord som vi läser i Johannes första kapitel. Ordet blev kött. Har Guds evige son blivit människa, så har också gudomliga egenskaper blivit förmedlade eller givna åt Jesu mänskliga natur. Och Paulus, han uttrycker det med de här orden: i honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen. Vad är gudomens hela fullhet? Ja, gudomens hela fullhet utesluter ju ingenting som hör Gud till, utan innefattar hela det gudomliga väsendet och alla gudomliga egenskaper. Så det eviga, oändliga, allsmäktiga, allvetande, oföränderliga, allestädes närvarande gudomliga väsendet bor i Jesu kropp och själ. I honom bor gudomens hela fullhet kroppsligt. I evangeliet i Johannes första kapitel så läser vi: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Så vi såg hans härlighet, skriver aposteln. Och det innebär att den gudomliga härligheten strålar fram i Jesu person, och de gudomliga egenskaperna verkar genom Jesu mänskliga natur. Som vi också hör i dagens text: han visade sin härlighet. Men Jesus visade inte sin härlighet hela tiden. För det mesta så dolde han sin härlighet, och han avstod från att bruka sina gudomliga egenskaper, sin gudomliga makt. Så Jesus framträdde under sitt liv här på jorden inte i strålande härlighet, utan han iklädde sig en tjänares dräkt. Han kom i en tjänares gestalt. Men ibland så visar han sin härlighet, som vi hör här i vårt evangelium, vid bröllopet i Kana. Vid bröllopet i Kana så utförde han sitt första under, eller tecken. Han förvandlade 600 liter vatten till gott vin av högsta kvalitet. Och att tillverka vin, det är någonting som tar veckor, månader. Och ska man tillverka gott vin av högsta kvalitet så kan det ta år om man utgår från fina druvor. Men om man utgår från klart vatten och inget annat så lär det vara omöjligt oavsett hur lång tid man ägnar åt det. Men Jesus han använde sin gudomliga makt och visade sin gudomliga härlighet genom det här undret. Och hans lärjungar trodde på honom. Och det var ju också syftet med att han visade sig sin gudomliga härlighet. För att de skulle tro på honom. Och vi ska göra precis samma sak. Vi ska också tro att Jesus är Messias, Guds son. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Han är Gud och människa i en person. Och han uppenbarade sin härlighet för lärjungarna för att de skulle tro på honom. Och för att de sen, när de såg honom hänga på korset, inte skulle bli besvikna och betryckta. Och tänka att han ändå bara var en svag människa som nu till slut hade blivit övervunnen av fienderna och besegrad. Deras hopp var grusat. Nej, han dolde sin härlighet och han avstod från att bruka sin makt för att soldaterna och översteprästernas tjänare skulle kunna gripa honom och föra honom till korset. Det skedde ju inte mot deras vilja. Det var ingen fälla, utan han lät dem få som de ville. Han lät dem göra som de ville med honom. Men Jesu gudomliga härlighet glimtade ju fram även då han blev arresterad. Han sa, jag är. Han fällde dem till marken med ett ord. Och ändå så reser de sig upp när han döljer sin makt igen för att gripa honom. Så blinda var de. Och även på korset så visar han ju sin gudomliga makt och härlighet. För att alla ska tro att han är Guds son som blivit människa. Och det som hände vid korsfästelsen och allt som hände och det sätt på vilket han gav upp andan gjorde ju att den romerske officeren blev övertygad av det han såg och hörde. Och han utbrast, så var han då en rättfärdig man. Och Guds son. Så sättet på vilket Jesus gav upp andan visade att ingen tog hans liv, utan att han gav sitt liv för att sen ta det tillbaka. Den makten hade han ju fått av Fadern. Och han blev med kraft bevisad vara Guds son, alltifrån uppståndelsen från de döda. Jesus stod på korset till sin mänskliga natur. Men eftersom den person som dog på korset är Gud och människa i en person, så är det ju rätt att säga att Gud dog på korset. Och det är rätt och riktigt att säga att det blod som rann på korset är Guds sons blod. Och det säger ju också, det skriver ju också aposteln uttryckligen i sitt första brev. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Och eftersom det är Guds sons blod så kan vi vara säkra på att hans offer är tillräckligt för att köpa oss fria. Vore Jesus bara en vanlig människa bland andra människor, även om han vore den största bland profeter, så skulle hans offer inte kunna rädda någon annan. För det står i skriften så här: sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. Men nu är Jesus sann Gud och sann människa i en person, och därför har hans offer ett oändligt värde. Det har värdet, det är tillräckligt, det har tillräckligt värde för att tjäna som lösepenning för hela världen. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Så nu har vi talat om Jesu person, och så har vi talat om hans gärningar, och då ska vi också tala om våra gärningar, vårt liv och våra gärningar. De som vill bli rättfärdiga inför Gud genom gärningar, de föraktar ofta de gärningar som Gud har befallt och det liv som behagar Gud. Och så är det alltid med lagrättfärdigheten, alltså när man vill bli rättfärdig genom sina egna gärningar. Man tycker att Guds bud är för svåra, och så därför tar man ner dem på möjlig nivå. Man vill inte bli rättfärdig genom lydnad för Guds bud, utan man vill bli rättfärdig genom att lyda sina egna påhittade stadgar som befaller märkvärdiga yttre gärningar. Men Guds bud handlar inte om märkvärdiga gärningar, utan om hur kärleken visar sig i det dagliga livet. I barnens lydnad för föräldrarna, föräldrarnas fostran av sina barn, kärleken till nästan, kärleken mellan äkta makar. Den visar sig i hjärtats renhet, i förvaltningen av egendom, i förvaltningen av andras egendom. Och på så sätt har Guds folk tjänat Gud i alla tider. Så läs bara om Abraham. Han kallas ju trons fader. Och trons fader Abraham klandras inte med ett enda ord i skriften. Så han måste väl ändå räknas som en rätt gudfruktig man som levde ett liv som behagar Gud. Eller tänk på Abel, eller tänk på Noa. Avstod de från äktenskap och levde i celibat? Isolerade de sig i kloster i öknen och späkte kroppen? Drack de bara vatten och åt grönsaker? Gjorde de underliga och märkvärdiga gärningar, kröp de på knä, iakttog bönetimmar eller gjorde vallfärder? Nej. Vi hör att Abraham, han var ju nomad. Han flyttade tillsammans med sin hustru och sitt husfolk, får och boskap från en plats till en annan. Han åt och drack, och han levde i äktenskap, och han fick med tiden många barn med sina bihustrur. Ja, hela första Mosebok talar enbart om vardagliga ting som de troende, som Guds folk, sysslade med. Om äktenskap, om födslar, om fårskötsel, om jordbruk, om tjänarnas arbete, om slakt, om matlagning och bakning. Det är första Mosebok. Och att sköta sina vardagliga sysslor i lydnad för Guds bud, det är rätt andliga gärningar och ett andligt liv som behagar Gud. Men det är en meningslös gudsstyrkan att följa människobud som befaller märkvärdiga yttre gärningar som inte har ett dugg att göra med kärleken till Gud eller kärleken till sin nästa. Nu ser vi i alla fall i vårt evangelium att Herren var gäst vid ett bröllop i Kana där han gjorde sitt första undertecken. Och med sin närvaro där vid bröllopet i Kana och hur han hjälpte dem, så visar han att äktenskapet och de vardagliga sysslor som hör till familj och hem, de är välbehagliga för honom. Så att arbeta för familjens försörjning, att föda och fostra barn, att tvätta, att städa, att göra inköp, att laga mat, att diska, att sköta hus och hem. Alltihop det är andliga gärningar som är välbehagliga för Gud. Och vi ska alla tjäna Gud med de uppgifter som hör till vårt dagliga liv. Och det kan för barnen vara att gå i skolan, att läsa sina läxor. Eller för oss att arbeta i vårt yrke. Så läs första Mosebok och lägg märke till vad Guds folk sysslar med som behagar Gud. Läs första Mosebok och se att de som vandrade tillsammans med Gud, de ägnade sig åt gärningar som hör till det dagliga livet. Och Jesus han visar även här med att göra vatten till vin av högsta kvalitet, att vi tacksamt kan ta emot och bruka all slags mat och dryck. För det är inte yttre gärningar, det är inte kläderna, det är inte maten vi äter, det är inte vad vi dricker som gör oss rättfärdiga inför Gud. Utan rättfärdiga inför Gud, det blir vi enbart genom evangeliet och genom tron på Jesus som är Gud och människa i en person och som har återlöst oss med sitt dyrbara blod. Amen. Låt oss så be. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för att du inte räknade din gudomliga härlighet som något som du ständigt skulle visa upp, utan antog en tjänares gestalt och blev lydig in till döden på korset för att bli vår frälsare. Vi tackar dig för att du har visat din härlighet tillräckligt tydligt för att vi ska veta att du är Messias, Guds son, och för att vi genom tron ska ha liv i ditt namn. Lär oss uppskatta dina frälsningsgärningar och av tacksamhet tjäna dig så som du vill. Amen.